Ja, vi har nog märkt en ökning de sista åren. Efter coronatiden så har det ökat också, mer också. Men sen har ju vederlagen överlag stigit i bolagen och ekonomin kanske gått neråt. Det gör att människorna kanske mera lämnar obetalt. Mm-hmm. Vi skickar mera påminnelser, vi söker också mera indrivningar än tidigare.
Okej. Talar du nu om Lilla Raseborgs område?
Då pratar vi Lilla Raseborg, ja.
Just det. Ja. No, du sa ju redan att vederlagen, priserna har gått upp. Jag såg någonstans att hade varit under fjolåren så steg de med 10%. Hur är det på det här området?
Jo, det steg nog redan för 2 år sedan började man se en ganska stor förändring. Vi hade ju en ganska stora indexjusteringar annat också de åren som gjorde att priserna gick upp. Och i fjol gick det upp. Och de som inte gick upp för i fjol så hade gått upp, går det garanterat upp i år. Det kan man nästan vara säker på.
Vad är det allt som gör att det blir så mycket dyrare?
Om vi ser på kostnadssidan på ett bostadsbolag så kan vi säga att alla kostnader har gått upp i bolaget. Värma, vatten, el, gårdskastjänster, disponenttjänster. Allt på utgiftssidan har egentligen stigit med flera procent. Och det blir ganska många rader som det stiger på. Och det betyder ju att allt intäktssidan måste också öka då.
Här från och med årsskiftet så slutar ju dessutom Kela, som man säger, Folkpensionsanstalten betalar bostadsstöd till ägarbostäder. Märks det här också nu i obetalda vederlag?
No, det kanske inte märks ännu. Och sen tror jag inte vi har så mycket ägarbostäder som får bostadsstöd. Det är mera hyresgäster. Så det kan jag inte säga att vi ska ha märkt någonting ännu. Mm.
Att det som du märker på att när de har stigit så då har inte folk råd helt enkelt att betala.
Det minskar nog. Eller det blir problem nog för mera människor efterhand. Och sen är det ju det att också att de här renoveringarna i bostadsbolagen ökar. Och då blir det ju ofta frågan om att man tar upp ett lån och då blir det ett skuldvederlag igen. Och det är ju också så att säga samma plånbok som ska betala den. Och då blir det igen ett kostnadstryck för aktionären.
Men vad händer sen när man inte har betalat vederlag på några månader?
Några månader går det ännu bra. Då skickar vi påminnelser, men efter två till fyra månader är ganska normalt, så då är bolaget oftast och sätter det på utmätning. Och hämtar det utmätning eller någonting, så i något skede så finns det ett så kallat besittningstagande av lokalen. Som bolagsstämman beslutar om att ta lokalen i besittning.
Det vill säga att ägaren flyger ut?
Ägaren flyger ut och lokalen hyrs ut och intäkterna som kommer då så kommer bolaget till godo. Man kan ta den i besittning på max 3 år i gången.
Och om ägaren sen betalar alla vederlag, så vad händer sen?
Då får han lokalen tillbaka.
Det är ganska hårda bud.
Det är nog verkligt hårda bud och det är aldrig trevligt att behöva gå till någon bolagsstämma och ta en lokal i besittning och eventuellt skaffa hyresgäster och få hela den där. Det är en lång procedur, det är oftast en fråga om 3 till 6 månader för att man har den proceduren igenom.
Nå, är det här då vanligt?
Det har också ökat. Vi har haft enstaka fall under åren, men nu har vi sista åren tycker jag haft nästan varje år flera stycken som har varit. Åtminstone så långt att man har gjort besluten att ta i besittning. Sen kanske ägaren vaknar upp och börjar ordna den där finansieringen på något annat vis och får det fungera. Men det är ändå hela den här proceduren kostar pengar för både bolag och för aktionärer.
Men i värsta fall så är det alla andra aktionärer som blöder och får betala egentligen för den som inte har betalat om inte ni får det uthyrt till exempel.
De lånar pengar åt den människan som lämnar obetalt. Ja, det stämmer. Mm. Det sker att vi tar den i besittning, så då är bolaget tryggat. För då har vi första rätt på pengarna. Och när lokalen säljs så då kommer det till bolagets första pengar. Men jo, det stämmer. Har man ute 10 000 så det är ju från bolagets kassa så de pengarna är lånade.
Hur blir det med sådana personer då, eftersom ni har råkat utföra det också, att det finns att ni tar en bostad i besittning? Om den här personen aldrig sen har pengar att betala och få tillbaka sin bostad, vad händer?
I något skede kommer nog den här processen också så att den här utmätningen så att säga kommer att göra en tvångsförsäljning på den lokalen. Det tar ett x antal år. Oftast har ju den människan också skuldsatt sig någon annanstans. Och då kommer någon att kräva att den här lokalen säljs. Och då säljs lokalen och då får alla sina parter de pengarna som finns där inne då. Det som jag skulle liksom råda alla att man skulle gärna delta aktivt i bolagsstämmor och annat vad som sker i bolaget. Man är medveten om att det kommer att ske renovering och vad behöver göras. Mm. Nu kan vi ha bolagsstämmor som vi har 3, 4, 5 människor på. Och då kanske vi tar upp en par hundratusen lån och ändå kommer inga människor. Det kan ju vara ett bra tecken att lita på vad vi sysslar med, men det är ändå jag tycker att den här informationen är viktig. Att det är transparent att vad görs det i bolaget, när kommer det att göra saker. Och det här kommer ju att bli viktigare. För att de här så kallade 5-årsplanerna kommer garanterat inom kort att bli 10-årsplaner. Och kommer kanske också behöva utföras av någon människa som har kunskap att göra dem. Nu är det ju allt från det är ju disponenter, vem som helst som kan göra en femårsplan, det finns inga krav på hur man gör den egentligen. Och det tycker jag är lite tokigt, det skulle nog borde vara tekniskt utbildade människor som gör en tioårsplan eller en femårsplan. Och sen borde bolaget kanske inte förbinda sig att följa den, men åtminstone sträva till att följa den. För där gör man ju också ofta upp en ekonomisk plan i samma väv också.
Är det sånt här som bankerna också tittar på sen när de beviljar lån? Jag tänker på om man vill skaffa en bostad.
Bankerna tittar på det i dagens läge. De kräver in dem också i dagens läge. De gör en rating av bolag egentligen, precis som vilket företag som helst. Och har man dålig rating så får man också dåliga lån. Man får mindre lån och man får sämre marginal. Räntan är ju sen igen bunden till flytande ränta, oftast är det Euribor-ränta.
Nu är det ju många som ganska noga kollar vad ett vederlag är i ett bostadsaktiebolag innan hon satsar och köper en lägenhet så att säga. Är lågt vederlag detsamma som att det är ett bra kött bostadsaktiebolag?
No, det borde ju vara så, men jag vill nästan kanske påstå här i Västra Nyland där bostadsbeståndet är byggt, eller höghusbeståndet är byggt på 60-70-talet. Att det är inte alltid sanningen, det är inte, utan man bör nog kanske se på lite många andra saker. Att vad hade gjorts i bolag, hade gjorts renoveringar, har man sparat pengar, har man pengar på konto. Det är mycket sådana här saker som kanske de flesta människor inte kan läsa ut från ett bokslut, vad man borde veta där inte. Men det är helt klart att har man ett hus som är byggt på 70-talet och man har inte gjort några renoveringar, så jo, det kan vara lågt vederlag, men du kan vara säker på att det kommer mycket renoveringar.
Ja, där är allt fönster, tak, allt.
Det kommer fönster, tak, avlopp, vatten. Vad ska vi säga, fasaderna som är väldigt dyra. Här är ju gjort till exempel i Västra Nyland sista, varje år ser du hus som görs fasadsaneringar. Mm. Och då pratar vi oftast närmare miljonbelopp på dem igen.
Nå, hur mycket ungefär betalar man i vederlag? Nu talar jag om skötselvederlag här i ska vi säga, lägenheter, så det är medeltal. Jag vet att det är ju beroende på hur stor lägenhet man äger förstås, men ändå.
Men jag skulle säga att ett normalt vederlag idag är från 4,50 till 5,50. Mm. Kanske någon nere på 4 men och någon uppe. När det börjar gå över 6 så börjar det vara ganska mycket. Men 4,50, 5,50, däremellan ligger det.
Per kvadratmeter.
Per kvadratmeter, ja. En del har ju per aktie, men man räknar ju om det till kvadratmeter. Men det är kvadratmeterpris vi pratar om då.
Hur mycket är det jämfört med tidigare år?
När jag började, och det är 15 år sedan så det är länge. Så det var vi nere en 3,50 kanske då från de här billigare. Ja. Men nu fanns det bolag som hade 4,50 också då redan också, men de oftast har sin ekonomi bra skick i dagens läge. Mm. Sen är det ju många bolag som kanske har lågt vederlag, men de har ingenting i kassan. De kanske också har en sån här så kallad banklimit som de använder. Medan vissa bolag kanske inte har det och har 50 000 i kassan och kan reparera igen. Det skiljer nog väldigt mycket från bolag till bolag.
Du sa ju att det märks inte ännu, åtminstone inte så mycket här i Västnyland, det här med att Folkpensionsanstalten dessutom har tagit bort det här stödet, bostadsstödet för folk som äger en bostad. Men det där, kommer det här att göra sitt till eftersom, jag menar, allt kostar, allt blir dyrare, vederlagen kommer nog knappast att gå ner utan kanske tvärtom kommer att stiga ytterligare. Ja, vad tror du?
Nu kommer vederlagen att stiga, kostnadsnivån i samhället stiger, så jag tror nog att vederlagen kommer att stiga. Kanske inte lika mycket som de 2-3 sista åren. Men värmen har stigit ganska friskt. Vatten har de varslat om i Västra Nyland att vattenavgifterna kommer att stiga ganska mycket. Det är en betydande del. Värme och vatten är stora delar i ett bolag. Elkostnaderna som man pratar mycket om som har fått allt för stor betydelse enligt min mening. För det är väldigt, väldigt små kostnader ett vanligt bolag på elkostnaderna. Det är nog värmen och vatten man ska se efter. Jag tror inte att ökningen kommer att vara lika stor på något vis. Och de här stöderna igen så tror jag inte påverkar heller, för vi har inte många ägarbostäder med stöd. Men det är klart sen igen om ägarna inte har råd att hålla en lokal och sälja bort den och gå på hyra, så då blir det ju ett följande problem igen. Vi har ju ganska dyra lokaler. Vi har lokaler från billiga lokaler räknas och vi har dyra lokaler räknas. Det är ju kanske skillnaden mellan ska vi säga, Karis har en annan nivå på lokalerna. Hangen har sen igen både och också.
Och billigaste lokalerna får man i Puju, Lappvik.
Puju, Lappvik är väl kanske de som är billigast i dagens läge. Det finns gamla hus som är dåligt kötta. De är ju ofta hus som var byggda för industrin också i tiderna. Som arbetsplatsbostäder. Och när det finns industri så vill ju ingen bo där egentligen.
Men det kanske inte heller alltid är så värt att satsa pengar om i en billig bostad om det sen är en stor reparations- eller renoveringsskuld.
Nej, nu är det problem. nu är det problem. Det är helt klart att när inte alla lokaler säljs så blir det bara en del av aktionärerna som betalar och då är det problem. Han har ju haft de problemen med sina bostäder.
Och det har ju redan hänt sig att bostadsaktiebolag har gått i konkurs.
Det har varit flera stycken det här året, ja. Det var riktigt, nyligen så var det frågan om ett par, tre stycken också.